Hi, this is Bruce Kulick, and you're listening to Alex Room Service.
Med spade, hacka, kratta, lök springer fadern ur sitt kök. Ut i trädgården springer han, lägger krattan där han kan, gräver upp en prydlig grop, stor liksom ett plommonstop, lägger där i löken sin, gräver över och går in. Hej och mycket, mycket mjukt välkomna tillbaka till Alex Room Service. Jag tycker inte vi släpper stämningen riktigt nu, utan vi försöker behålla det här lugnet som dikten ger oss. Fortplanteringen heter den. En av de bästa dikter jag vet. Jag hoppas att... Nej! Jag hoppas allt är bra med er. Och att ni som var på Sweden Rock hade en förnämlig upplevelse. Det hade jag. Av de som följt mig på Instagram eller Facebook och så vidare. Ni vet att jag har haft ganska kul. Jag fick tillfälle att överräcka Partners in Crime-boken till Gene Simmons. Det var väldigt trevligt, han blev glad. Och han twittrade dessutom ut bilder ur den på sin Twitter och så vidare. Dessutom fick jag tillfälle att få mitt första sminkfoto med bandet. Det vill säga, de var sminkade, inte jag. En trevlig dag på det stora hela, där jag faktiskt, ja, det var lite magiskt att stå mellan Paul och Gene och hålla upp en bok som jag har skrivit, som handlar om mitt liv tack vare Paul och Gene. Det, ja, sådana grejer som gör att vissa dagar är smått bättre än andra. Så det var Sweden Rock-spelningen, tyckte jag var okej. Jag såg inte hela, det som de flesta som känner mig vet, så har jag ju inte riktigt intresset för det nutida Kiss längre. Men jag är jättetacksam för att de levererar en vettig show, och alla som var där verkar ha jätteroligt. Så, och det hade jag också, jag var jättenöjd med det jag såg. Så jag hoppas alla hade superkul, och ni som hoppas att de kommer tillbaka hoppas jag också. Det hade varit roligare att se en inomhusshow och så vidare, men det märker vi huruvida det blir något sånt. Jag hade dessutom ynnesten att få träffa Dennis Dunaway, basisten från original Alice Cooper band. Han har ju inte varit i Sverige sedan 1972, så det var verkligen häftigt att få. Jag tycker Pretty's for You med Alice Cooper, den första Alice Cooper band skivan, är den bästa. Det är en av mina favoritskivor. Och jag har haft Alice Coopers autograf på den i ganska många år, men däremot inte någon annan medlems, för de är ju aldrig här. Men nu har jag två autografer på den. Det var stort i mitt lilla liv. Vad händer mer? Jo, jag är mitt i en flytt. Om det ekar lite på den här inspelningen så är det för att det mesta här är nerplockat nu. Så ni som lyssnar på detta, ni lyssnar på den sista inspelningen jag gör ifrån en lägenhet i Malmö. Om 2 veckor så är det lördagen den 6 juli och då har jag bott i 24 timmar i Helsingborg igen. Där jag har bott innan och där podden en gång startade. Kommer dessutom att bo i en lägenhet som inte ligger allt för långt från där podden startade. Så att det är någon slags cirkel, blir väl sluten där, eller om man ska säga. Kaffet idag inmundigas i en kopp prydd av Farbror Blå, det vill säga Elsa Beskows mest ondskefulla person. För alla er som tror att Elsa Beskow skrev sagor, så är det fel. Hon skrev skräckhistorier förklädda som sagor. Och Farbror Blå är en av de absolut värsta i sagorna, i böckerna. Idag ska vi då köra vidare, tänkte jag, lite på Kiss-story-temat. Vi hann ju hela 17 sidor sist. Det var ju fräsigt. Visst var det 17. Vi slutade där på den här fina bilden från 73 och så vidare. Jag skulle bara vilja snacka lite här om ett litet tack, om alla fina ord om boken som jag och Carl har skrivit. Alla recensioner, alla uppmuntrande ord, alla ni som kom fram och ville prata på Sweden Rock eller på signeringen i Malmö. Kort sagt, alla ni som bara tycker det här är så roligt, jag blev så himla glad av det. Eftersom det roligt hade jag och roligt var det jag ville sprida. Även om jag inte visste om folk skulle fatta det. Men ni verkar ha gjort det. Ni verkar tycka det är kul. Ni verkar tycka rätt grejer är roliga och rätt grejer är intressanta och så vidare. Och det var, då har jag ju på något sätt, då har jag lyckats förmedla vad jag ville och Carl vad han ville, hoppas jag. Vi har pratat ganska mycket. Vi är båda väldigt överväldigade över responsen vi har fått. Vi hade med 100 böcker till Sweden Rock och tänkte att vi säljer nog en 30-35 av dem. Det hade varit häftigt. Kanske till och med 40. Vi sålde ju alla 100 på under den tiden vi skulle stått. Vi sålde 60 stycken första dagen på 2 timmar. Och vi sålde resterande 40 dagen efter på 90 minuter. Så det var ju bara till att packa ihop och gå därifrån, för vi hade inte fler böcker att sälja. Det var jävligt häftigt. Så det tackar vi för. Man kan naturligtvis fortfarande köpa boken. Upplagan är inte stor och det rasslar på, så tänk på det. Just nu kan man inte köpa den av mig, för jag vill inte ha fler lådor att bära runt. Jag har haft ett gäng böcker, så om man vill, prompt vill ha min autograf i den, så har jag haft ett gäng böcker hemma som jag har sålt privat. Och jag ska försöka få tag i en låda till när jag har flyttat. Men i pratande stund den 21 juni så antingen så tar ni dem via de vanliga inköpsställena Adlibris och Bokus och Ginza och CD-on och sånt. Där ni nu trivs bäst med att handla. Eller så kontaktar ni Carl såklart. Och då kan ni dessutom få hans autograf i boken om ni nu vill ha en written on cover eller vad det nu heter. Så då hojtar ni till honom bara. Och vill ni prompt ha en av mig, så hojta till ändå. Hör av er på Facebook eller Instagram eller e-mail alexbergdahl@live.se, så kan jag sätta upp er på någon liten kö, för jag ska försöka få tag i ett gäng till som sagt när jag väl har flyttat, men det dröjer några veckor i så fall. Så att den finns att få tag i, och jag hoppas att alla ni som har den är nöjda och att alla ni som inte har den, vad väntar ni på? Man vet aldrig när den tar slut. Inte jag i alla fall. Mina tog slut. Jag har faktiskt ingen egen privat. Jag gav mitt privata ex till Jean. Och sen skulle jag då ta en av de böckerna vi hade med. Jag säljer på Sweden Rock. Ja, då tar jag den som en nytt privat ex. Men då kom den så trevlig norman. Förlåt, jag minns inte ditt namn. Precis när jag hade packat ner allting så ville han ha det. Det är dyrare med porto till Norge, så jag tänkte ja, då får han ju ha den också. Så sålde jag mitt privata ex. Jag har ingen själv, men jag har ju läst den en gång och framförallt skrivit den, så att jag vet ju att den är bra. Det är ju signum för god kvalitet i alla fall. Nåväl, Kistory då. Jag har fått ganska mycket positiv respons på mitt första Kistory-avsnitt, och det var roligt, för jag tänkte, alltså, det finns ju ett problem med det här, och det är att väldigt få människor procentuellt har den här boken, och kanske ännu färre är beredda att knäcka upp den då med den dåliga bindningen om man har första upplagan och så vidare, bara för att jag sitter och pladdrar. Men det har varit precis tvärtom, lite samma som med Jeans Vault-låtar. Man behövde inte ha hört låtarna för att uppskatta podden tydligen, och det är samma med Kistory där. Nu hade jag ju tänkt att vi skulle hinna i alla fall halva boken på en timme då förra gången. Det blev ju inte riktigt så. Så idag har jag som mål att jag pratar tills det har gått en timme, och så får vi se var vi hamnar någonstans. Om vi är på sidan 21 eller om vi är på sidan 104, det vet vi ju inte. Det finns ju alltid så himla mycket att prata om. Jag ska bara titta, vad är klockan nu här? 15:14, ja. Då ska vi väl hinna med lite grann i alla fall. För i och med vi är här i början av Kistory så är här ju fortfarande väldigt mycket att prata om hela tiden. Det blir tråkigare sen. Det finns ett uppslag med alla skivorna och ett uppslag med tidningsomslag och så. Och det är ju, de kommer jag att bläddra förbi tämligen osnackade. Men här i början, det är ju här de bränner krutet, för det var ju detta ingen av oss hade sett. Gamla promobilder och kalenderutdrag och handskrivna låttexter och så vidare. Sånt är ju jäkligt fräckt, så att det är därför det finns mycket att prata om. Och om vi nu då är på sidan 19 här, så tänkte jag vi fortsätter där. Då ser den ut som följer. Där är 4 stycken kalenderblad. Där det står på det översta januari 72. Och så är det alla datumen och en massa handskriven text där. Och sen står det bara juli, augusti och september på de andra 3, inget år. Och längst ner så står där Pages from Jean's calendar showing the transition between Wicked Lester and Kiss. Det är ju helt fel. Faktiskt riktigt, riktigt skrämmande fel är det. Översta sidan är januari 72 och då är Wicked Lester i allra högsta grad ett aktivt band. På datumen här, vi ska se, jag tar ett kul datum. Den 14 januari så var de i Electric Lady mellan klockan 8 på kvällen och... Nej, vad står det? Vänta. 12 p.m. to 8. Så att 8 timmar. 12 p.m. på kvällen. Ja, det precis, de körde på natten där. Gissar jag det betyder. Och då körde de 8 timmar inspelning av Wicked Lester. Det här är alltså januari 72. Och nästa kalenderbild är juli. Och så tittar vi lite på den och då ser vi... vad har jag för något kul här? De har Concert at the Diplomat 13 juli. Ja, då är det ju 73. För det är första gången de är på Diplomat. Så det är ingen transition between... Alltså januari 72 till juli 73, det är 1,5 år. Det är ingen transition, det är en evighet. Så där har vi ett litet fel. Men, och det här kan man ju inte underskatta, det här är ju jäkligt häftiga kalenderutdrag att titta på. Vi får då lite datum på när Wicked Lester faktiskt var i studio. Handskrivet från den tiden. Jag litar ju inte ett skit på vad de säger idag när de tittar tillbaka. Men jag gillar när de när man får de här... tidsdokumenten som man ser är gjorda på den tiden. Och det blir lite intressant för på nästa blad så står det då augusti. Och där står Diplomat, Daisy, Coventry på några helger. Och sen septemberbladet står det Coventry, första och andra. Och allt det ser ut, just de här ser ut att vara tillagda lite i efterhand med en tjockare tuschpenna. Det är inte säkert att de är det. Det är, alltså, tuschpennan är tjockare, det är säkert. Men jag vet inte. Men det spelar egentligen ingen roll för alla de här är bekräftade förutom andra septemberdatumet. Men alla de andra datumen är bekräftade i vilket fall. Däremot, om man nagelfar septemberalmanaxbilden och tittar på den 24 och 25 september så står där något som när vi fick Kistory 1995 så betyder det ingenting. För vi fattar inte vad det betyder. Där står Bell Sound Session 1-5 på båda de dagarna. Det är alltså den här sessionen som är med i Kiss Box Set 2001. Där det var ju ingen som kände till det här. Att de hade varit och spelat in lite snabbt i Bell Sound innan de spelade in plattan. Vad har vi, 2 eller 3 låtar i boxset? Där är väl Firehouse och kanske Nothing to Lose eller vilken det är. Jag minns inte exakt vilka låtar det är. Men de spelar i alla fall in en hög med låtar som inte var med på demotapen från i mars. Och så fick då Richie Wise och Kenny Kerner jobba med de här låtarna. Just ja, strama upp dem. Firehouse är ju helt annorlunda där. Den versionen Kiss skrev själva är ju inte alls den som kom på plattan. Där. De har ju fått strukturera, strama upp och fixa till. Så det är häftigt. Där har vi 2 datum på den session, eller de sessionerna. Och det är jäkligt fräckt. Det tycker jag är väldigt intressant. Sen har vi även en grej här. Jag ska se om jag kan... För alla er igen som följer mig på Facebook och så vidare. Så när Paul släppte sin nya bok nu. Så kom det ju 2 bilder i den från 73 som vi aldrig hade sett för. Från Kiss första riktiga fotosession. Alltså första riktiga med smink. Vi har haft en bild sen innan, ingen har vetat när den var tagen, man har gissat på augusti och så vidare. Och, nu, och detta har ju då föranlett att folk har börjat diskutera denna bilden ganska, eller de här nya bilderna och den gamla, ganska mycket och så vidare. Vi har försökt röna ut när det kan vara taget och så vidare. Vi vet fortfarande inte, det här är bara spekulation från alla sidor, men om vi tittar på det här kalenderbladet så läser jag på juli, den 2 juli läser något som heter S&M Copy. 21st East 12th Street och så telefonnummer. Rubber stamps and print. Jag hävdar ju stivnackat att för min del, jag tror att bilden är tagen här i juli inför Hotel Diplomat-spelningarna. Jag baserar det mycket på Peters smink. Att hans sättet han sminkade sina whiskers är likt det som finns livebilder där från Hotel Diplomat. Sen finns det andra grejer som inte är, alltså det är ju ingen som vet detta. Och allting är bara spekulation, så alla som påstår sig veta, de har ingen hard fact, utan vi kan bara spekulera allihopa. Och det är det som är det roliga. Så att där har vi ju någonting, SNM copy. Jag har faktiskt inte tänkt på att kolla upp vad det skulle kunna vara för någonting. Men den 6 juli på, vad blir det, lördagen? Fredagen. Då har de en mailout. Då mailar de ut någonting. Där står bara mailout på fredagen den 6. Kan ju vara att då har de tagit bilder och så vidare. För det säger de ju där i junispelningen som vi har från The Daisy. Så säger de, skriv upp ert namn här så skickar vi a picture with our fucking faces on it. Och det kan ju vara att de visste att de skulle ta lite promobilder och så vidare ett par veckor senare och skicka ut och sådär. Återigen, endast spekulation. Men jag försöker i alla fall grunda det i tidsenliga dokument. Jag ska kolla lite mer på det här med SNM Copy, vad det kan vara för någonting. Och visar det sig att det är ett fotografföretag, ja, i så fall har vi nästan, har vi ett datum när bilden faktiskt, bilderna skulle kunna vara tagna. Ja, det här är alltså sidan 19 i History. Och den har vi pratat om nu i 8 minuter. Det går ju fort fram det här. Där är även en bild på Ace ifrån sent 74. Eller ska vi säga, han har inte silvret kvar. Nej, det är sent 74. En backstage-bild. Han har smink men inte dräkt. Han har bild med Mothers någonting på sig. Jag kommer inte ihåg var den är tagen, om det är Atlanta. Jag känner igen den i alla fall. Det är rätt många tusen bilder från 74 att hålla reda på, så det går inte riktigt. Sidan 20 då, den högra sidan av uppslaget, är i bakgrunden har vi två handskrivna texter, Juice och Baby Let Me Go, där man har strukit över Baby och lagt till Rock and Roll istället, så Let Me Go Rock and Roll. Det är Gene som har skrivit, det är det nog. Men oklart, alltså det är en sån här inverterad så att texten är röd och bakgrunden är svart och så vidare. Så det är inget äkta papper vi ser, och vi vet därför inte varför texten är skriven. I vilket syfte, eftersom Baby Let Me Go och det står ovanför Harder Than Hell LP. Samtidigt som Juice-texten är bredvid. Lite oklart varför någon skrev ner dem. Det kan ju vara till någon som ville läsa dem, för de var ju inte med i skivorna. Och under texterna där så har vi då den här första och fram tills i, från någon månad sedan, enda kända bilden från första promo-fotosessionen 73. Gene överst till höger, Pete överst till vänster och så Paul nere till vänster och Ace längst ner till höger. Och så en liten logga i övre högra hörnet. En rätt cool bild men inte särskilt skarp, vilket är lite lustigt med tanke på att bilderna som kom i Pauls bok var väldigt skarpa och fina. Men det här, det är en rätt cool bild, så jag fattar lite varför de använder denna. Gene ser framförallt förvånansvärt cool ut med tanke på att han sällan såg cool ut det första året. Nu bläddrar vi. Nu har jag ingen aning om vad som kommer, för jag har inte förberett det här, utan det här blir lika stor överraskning för er som för mig. På vänstersidan, sidan 21, så har vi lite konsertplanscher. Vi har The Coventry konsertplanschen, den som jag har halva, där jag inte har Kiss-loggan med, men jag har Wild Honey. Det vill säga augustispelningen där, eller 1 september i alla fall. Under det har vi två stycken Hotel Diplomat. Är det biljetter eller är det planscher? Jag tror faktiskt det är någon sån här complimentary tickets eller någonting. Juli-biljetten till vänster och augusti till höger. Och då kan vi ju skratta lite åt att där är en flicka på bilden, på biljetterna, och på den vänstra julibilden är hon naken, en tecknad tös. På den högra bilden har någon tecknat på en bikini. Så undrar varför egentligen, om det var någon som tyckte att det står i texten bredvid, Paul drew the voice ad that appeared naked at first but was later censored with an added bathing suit. Men det står inte varför. Lite kul. Och allra längst ner har vi en liten reklamspot för Coventry, också augusti och september-giggen, som var med i någon av tidningarna, gissar på Village Voice, det brukar vara den. För där är även reklam för Jerry Lewis och Zoom Spoon och Ramble On och det stora bandet 8 Balls. Så kan det vara. Till höger, sidan 22, har vi en av de två klassiska svartvita bilderna på bandet utan smink. De här första bilderna. Det finns en som var med i Still on Fire där de sitter i i botten på Tennis 23rd Street innanför ytterdörren bara. Och sen har vi den där de står i trappan och det är den som vi ser här också. Jag har tagit en liknande bild. Jag har varit i trappan och samma rör och samma såna, ja, vad kan det vara för teknisk fakterm? Jättemutter till vänster. Allt det finns kvar även om det är övermålat idag. Så där, trappräcket är detsamma och så vidare. Det är faktiskt rätt häftigt. Man kommer inte in där, det är ju privat mark. Så att försök inte gå dit. Ni kan stå utanför och ta bild på Tennis 23rd Street. Men ni kommer inte in i trappan och ni kommer framförallt inte ut på andra våningen. För då ringer de polisen. Så det behöver ni inte bry er om. Men det är coolt att veta att det finns kvar. Tycker jag. För att det är så få grejer som gör det. Sen var det lite text och sådär. Men det går jag inte in. Nu blir det spännande. Oj, 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 oj. Sidan 23. Här har vi då någonting som min goda vän Ronny har engagerat sig ganska mycket i. Vi kan säga som så här, det som står som beskrivande text, det är "Actual setlist from Kiss Coventry appearance. Notice the combination of Wicked Lester and Kiss songs, including the unrecorded Want You Beside Me, actually called Life in the Woods. This gig was recorded and will probably see the light of day in our upcoming Monster Box set." Okej, okay. Så läser jag då. Det ligger ett väldigt trasigt papper här. Ett vitt, gulnat papper med trasiga kanter. Där jag till vänster läser följande låtlista. "Juice, Watching You, Lover All I Can, She, Simple Type, Keep Me Waiting, Want You Beside Me, Baby Let Me Go, Firehouse, Black Diamond." Och under detta och lite till höger, skrivet med en annan, inte handstil, men de första setlisten var med bara versaler, bara stora bokstäver. Och denna är skriven med bara stor bokstav i början på orden. Men sen har vi "Juice, Lover All I Can, She, Want You Beside, Simple Type, Keep Me Waiting, Baby Let Me Go, Watching You" med små bokstäver. Förutom "Juice, She och Watching You". Den känns lite tillagd efteråt, eller man ska säga. Den är i alla fall inte skriven på samma sätt som den första listan till vänster. Allting är på samma papper. Längst upp till höger på pappret, inom parentes, har vi fyra titlar till. Firehouse, Got to Give Me More, Black Diamond, överstruken, och Little Lady. Till att börja med så är ju detta inte gigget som är inspelat. Detta är inte juni spelningen, för de öppnade inte med Juice där och så vidare, och det saknas låtar. Keep Me Waiting har vi ingen inspelning på hur den lät med Kiss och så vidare. Därför, detta har föranlett personer som Kurt och Jeff att tro att detta är den första setlisten. Den första giget, eller bland de första gigen där i januari 73. Den står med som det är, tror jag, i Kiss Alive Forever, och det snackas om att det här är verkligen den första Coventry setlisten. Det finns ingenting på pappret som vi kan se av den biten som är inskannad som vittnar om att det är Coventry. Det enda som gör att man skulle kunna dra det så långt, det är att de kör låtar som Keep Me Waiting, att de har Little Lady med här som är en gammal Gene-låt och så vidare. För de hade ju inte hur många låtar som helst som var nya Kiss-låtar när de började som Kiss i januari 73. Ronny har gjort en ganska lång genomgång av just den här textsnutten i Destroyer. Jag tror det var med i senaste tidningen. Jag delar inte hans slutsatser, men jag uppskattar hans engagemang. För min del så känns det här som ett tidsenligt papper, men Det känns inte alls som någon form av setlist. Det känns som ett papper ifrån replokalen där man har listat lite låtar i största allmänhet. Vad skulle vi kunna spela för något? Men ja, återigen. Och sen så då att vissa låtar ser ut att vara tillagda i efterhand. Att vissa en del är skriven med bara stora bokstäver och en med små bokstäver. Så, ja, det finns mycket märkligt med detta. Det ser ut att vara ett tidsenligt dokument, men så länge vi inte har tillgång till själva dokumentet så kan det ju vara gjort i förrgår också. Eller alltså inte förrgår, utan 94. Det vet vi ingenting om. Dessutom är handstilen väldigt olik allas. man skulle kunna tro att det är Gene, men även Paul, inte Peter för han kan ju inte stava, framförallt inte Ace för han kan ju inte skriva. Så att oklart vad det här är för något, men det är ju också i den oklarheten som magin ligger. Det är ju i den oklarheten som de här 10 minuterna jag nu har pratat om denna existerar. Så ja, tills vidare så vet vi inte vad Got to Give Me More är för låt. Vi vet inte om de spelade de här låtlistorna live. Men vi vet att vi vill att de ska ha gjort det. Och det är en rätt härlig känsla det med. På samma sida så har vi en liten reklamlapp för Sunshine Inn i juni, där Kiss skulle vara förband till 11th House med Larry Coryell. Shit, vilken spelning. Och vi har även en reklambild till när Kiss skulle spela på The Daisy i augusti. Det här är också en fräck grej. 22 augusti är det en New Year's Eve party. Samma vecka spelar Kiss på The Daisy i helgen där, fredagen och lördagen. Vad är det? 24-25 augusti. Och då är det reklam för detta med den här promobilden som är tagen, som vi har pratat om innan, den här första promobilden med alla med smink. Så den är alltså tagen någon gång innan augusti i alla fall, eftersom den är med i en tidning som gör reklam för spelningar på The Daisy i slutet av augusti. Ska vi se, har vi något annat datum här? Det har vi inte egentligen. Det känns som att den här tidningen där är onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, onsdag, torsdag. Det känns som att den här tidningen är ifrån 1 augusti eller någonting. Att det här är reklam för hela månaden. För det är väldigt många veckor som nämns och band som ska spela. Fast det är olika pubbar, säger jag nu. Ja, nej, det är lite oklart faktiskt. Vad det är vi egentligen tittar på. Men vid mitten av augusti, början av augusti någonstans där lär de ha använt bilden i reklamsyfte. Så då var den ju tagen. Annars blir det mycket, mycket svårt att använda en bild om man inte har tagit den först. Det är faktiskt nästintill omöjligt, skulle jag vilja påstå. Men ja, ingenting är omöjligt utom korven som har två. Så vi hoppar vidare till sidan 24. Hur lång tid har vi pratat nu då? Kursgösningen. Sidan 24. Så har vi en bild på Paul ifrån, ska vi se, är det nyårsafton 73. Han har banditmasken och riktiga stövlarna, så det måste vara nyårsafton 73. Vi har 4 studiobilder på Paul med den röda bakgrunden med banditmasken. Det var den 28 januari, tror jag. Och sen har vi en acetate från Bell Sound på Kissing Time, som de ju spelar in i april. Den var ju inte med. För de av er som inte vet, så Kissing Time är ju inte med på första skivan i original, utan den spelades in efter att plattan var inspelad. För de hade en liten Kiss-off-tävling i USA. Så kunde Kiss kapitalisera på den lite grann, tyckte man, genom att de gjorde en cover på Bobby Rydells Twist in Time. Det är ju en rätt cool låt fortfarande, tycker jag, och den skulle ju kunna vara en riktig Kiss-låt, men tyvärr har de inte spelat den ofta live. De körde den några gånger 74, tror vi. Vi har inga fasta belägg för det. Vi har inga inspelningar. Och sen körde de väl den, ni som var med, var det 2007 kanske, ett par gånger. 2006-2007 då, när man fick höra att de körde All American Man någon gång och lite sånt. Tyvärr har den aldrig överlevt. Vilket ju är synd, för den hade ju funkat live även 2019, tycker jag. Jag tycker det är en skön svängig låt. Men, och den har ju dessutom ett tydligt Kiss-tema, men ja, det var ju inte upp till mig. Sidan 25 då, vad händer här? Här händer inte så himla mycket. Mest text, en bild på Eddie Kramer och lite reklam för Kiss, courtesy av Ron Johnson, det vill säga han som producerade Wicked Lester och lite sånt. Jag ska se om det står någonting här. Ja, det är lite sådana grejer som de garanterat har skickat med i pressutskick och så vidare. Att Jösse Samalia var kissefräsiga. Det är den här hemkokta loggan som är med på Hotel Diplomat-planschen och sånt som Paul är det väl som har ritat den. Som inte är helt jämn, utan den är lite så. Den ser hemkokt ut och det är häftigt, för det är den jag har intatuerad på min arm. Jag vill inte ha någon fancy stylad logga från någon studio, utan jag vill ha den som som de har ritat själva. Om det var Paul eller Ace, det låter jag osagt i talande stund. Det vet ni bättre än jag. Och det står även lite om Ron Johnson här. Ja, det är också lite häftigt. There is the person responsible for discovering the group. Johnson is the producer for Little Eva, Lubu, BJ Thomas, Blunts, Mr. G. Wiz and Huberlux. Och Lynn Christopher. Det är ju bara kändisar som Ron Johnson har tagit fram genom åren. Fräsigt värre. Nu hoppar vi fram då. Det händer inte så mycket mer på sidan 25. Sidan 26 däremot. Där har vi en bild på en sån här reel-to-reel-rulle. Kiss at the Daisy. Och nu kommer jag på mig själv med att jag sa ju det här. Det stod ju på den här setlisten med The Coventry. This was recorded and will be released. Och så sa jag att det var ju inte den Coventry som var inspelad. Och det var det ju inte. Däremot var det ju The Daisy som var inspelad. Inte Coventry. Och det är ju The Daisy som är från juni 16 eller 17. För mig den brukar tillskrivas den 16. Men ja, det finns återigen inga handfasta belägg för detta, utan det är mer vad som nämns under spelningen. Don't forget about Unwed Father's Day som inträffade en vecka senare och så vidare. Nåväl, här finns i alla fall en bild på en reel-to-reel Kiss at the Daisy med Firehouse, Life in the Woods, Simple Type, Acrobat, Juice, 100,000 Years och Black Diamond. Det är alltså inte hela Daisy-spelningen. Det finns alltså, det som finns ute är hela första set och en kvart från andra set. Däremot är det inte allt som spelades in. Jag vet att de här 65 minuterna när folk luskade fram den riktiga hela rullen, så var det ett par låtar till som är rätt skadade, så bandet wobblar lite och de valdes bort tydligen när man digitaliserade det. Men det finns digitaliserat också, så det finns faktiskt ytterligare en eller två låtar från The Daisy i juni 73, men de har vi aldrig fått tag i, inte ens jag. Jag vet inte riktigt vilka låtar det är faktiskt. Kan det vara att den ena är Cold Gin? Jag har hört det någon gång, men ja, lite oklart. Så det hoppas vi att det dyker upp någon gång. Men det här känns som en sån här anledningen att de spelade in The Daisy till att börja med. Varför att kunna använda den i reklamsyfte? A friend of Aces, Eddie Solon, mixed The Daisy shows for us on our 9-channel 27-input PV sound system. This is the actual tape recording. Och detta är ju då en kort, nedkortad version. Men jag gissar att det här är deras sätt att göra reklam för sig. För kassettband var ju inte så populärt så på samma sätt. Och demotapen de hade, den kanske de till och med, den är väldigt polerad jämfört med hur de lät på The Daisy. De kanske tyckte de lät bättre på The Daisy. Att det här är mer stökigare, det är så här vi låter liksom. Men det är i alla fall inte hela The Daisy-tapen som vi känner den som syns på bild här, utan någon nedkortad variant och garanterat en av dem som de skickar runt till skivbolag och så vidare. Sen har vi även ett gammalt kontrakt, man ser ju knappt vad det står. Otroligt dåligt fotostatkopierat. Vänta lite. Public Service Truck Rentals. Signerad av Stanley Eisen. De har hyrt en lastbil eller någonting. Fan, ingen datum eller någonting. Nej. Det är faktiskt en väldigt liten och dåligt inskannad kopia på ett kvitto som man knappt ser vad som händer. Ja, vi får ta fram luppen någon dag så ska jag titta lite mer på den. Under då bilden på det dåliga kvittot och den lilla rullen så har vi en bild från The Daisy där Kiss poserar med Sid som ägde The Daisy. En ganska fräck bild, välkänd, klassisk, inte då men idag välkänd och klassisk på Gene, Paul, Ace och Peter som är glada att få spela någonstans, för det var inte så ofta de fick det. En liten reklamlapp även för Kiss appearing August 24th and 25th at The Daisy har vi också längst ner till vänster. På sidan 26. Sidan 27. Nu blir det spännande. Riktigt spännande. Nu ska vi läsa kontrakt. Sidan 27 längst upp till vänster. July 9th, 1973. The signing of this paper by representatives of the three groups to perform Friday, July 13th, 1973 at the Hotel Diplomat, 108 West 43rd Street, constitutes a binding agreement to abide by the following. A. Each group will supply one person at the front door to supervise collection of admission so as to avoid any dispute as to the gross total of money collected by the dance's end. If a representative leaves the door and is not replaced before leaving, the group he represents forfeits the right to argue the total and will abide by the decision of the other groups. B. Time schedule. Doors will open at 10 p.m. The Planets will go on at 10:30 and will play no later than 11:30. Kiss will go on no later than 11:45 and will play no later than 12:45, unless given permission by the Bratz. The Bratz will go on between 12:45 and 1 and play no later than 2 a.m. C. Since budget for this dance, $540, was made up 40%, which comes to $260 by the Bratz, 40% coming to $216 by Kiss, and 20% coming to $108 by the Planets, all money taken in will be divided at the end of the night as follows. Bratz will receive 40%, Kiss will receive 40%, and the Planets will receive 20%. We three, speaking on behalf of the groups of which we are members, agree to all of the above. For the Bratz, och så är det en signatur av en David någonting. For Kiss, en mycket underlig Gene Simmons underskrift. Och for the Planets, Binky Phillips, med en liten planet efter namnet. Det här är alltså ett kontrakt. När Kiss spelade på Hotel Diplomat första gången så spelade de med The Bratz som headline och The Planets som förband. Och det här är ett kontrakt som gör gällande att de ska allihopa hjälpa till att ta emot biljetter om, med minst en person från varje band. Och om en person från ett band försvinner utan att ha någon ersättare så kan inte det bandet kräva stor ersättning sen, utan då får man acceptera vad de andra två säger att det blev, hur många biljetter man har sålt. Dessutom så fick vi lite tider. The Planets började 10:30 och fick spela högst en timme. Kiss skulle spela från 11:45 och högst en timme. Om de inte fick tillåtelse av The Bratz att spela längre. Och The Bratz började mellan 12:45 och 1 och skulle spela högst till 2:00 på natten. Och så lite då hur man fördelar gaget och så vidare. Fruktansvärt häftigt att se dels en gammal Gene Simmons autograf, men att läsa lite om att till och med för en sån här liten skitklubbspelning på ett ruttet hotell i en nedgången lokal som Crystal Room i Hotel Diplomat, till och med där, tydliga kontrakt, vad som gäller, vilka tider som gäller och vilka pengar som gäller. Jag är övertygad om att det här är en av Genes grejer, att han vill ha det på papper. Även om Kiss 1973 var noll och intet så ville han att det skulle gå ordentligt till. Det står inte vem det är som har initierat kontraktet. Det kan vara allihopa eller det kan vara ingen av dem. Det kan vara någon annan. Det kan vara Hotel Diplomat själv. Men det spelar ingen roll, för jag är övertygad om att Gene tyckte det här var en bra idé. Jag blev helt svettig av att läsa den. Det var enastående. Jag har inte läst detta på mycket, mycket länge. Jag har aldrig läst det kontraktet så noga som jag läste nu. Under det har vi en reklamskylt för den här Hotel Diplomat-spelningen. Den klassiska Rock and Roll Ball with Kiss, The Bratz, Planets, bla bla bla. Och vi har en bild, live-bild på Gene från konserten. Där var en dam som heter Dina Regine som tog faktiskt en hög med bilder på spelningen, och de på Gene speciellt är väldigt, väldigt fina. Det finns en 4-5 ute och ytterligare några som inte är i vida cirkulation. Som vanligt är det Paul som har gjort affischen och så vidare. Ja, det är bara så jäkla häftigt det här på alla sätt. Sen har vi, nu ska vi se, ja, där är något i bakgrunden. Jaha, kan man se vad detta är? Casablanca. Det är så typiskt, för här är alltså från Bell Sound, Daily Bookings, Men de har täckt den här inskannade bilden då. Dels har de inverterat den så allt text är vit och allt bakgrund är svart. Och så står det, jag kan bara läsa att mellan klockan 4 p.m. och 11 p.m. någon dag så var det Casablanca som var client, Colonel Wise var producent och det var Kiss som spelade in. Någon, alltså på Bell Sound. Men det står inte vilka... Det står inte vilka... Vilken dag eller månad eller någonting. Så himla synd. Det här är ett sånt kontrakt, eller en sån papper jag gärna hade sett inskannat i sitt original och utan att vara inverterat och så vidare. Så himla synd faktiskt. Nåväl, högersidan då. Det här inskannade daily booking sheeten, den är över hela uppslaget. Och till vänster hade vi kontraktet och bilden på Gene och reklamplanschen för Hotel Diplomat. Och till höger har vi fler Hotel Diplomat planscher och complimentary passes. Plus att vi har reklamplanschen för Hotel Diplomat i augusti. Vilket ju var konserten den 10 augusti, det var då Bill & Coin äntligen hade kommit och tittat och pratade med bandet efteråt. Och sen gick det ju som det gick. Så trevligt uppslag, men det var ju synd på den där recording sheeten. Den hade man ju gärna velat se. Jag får skälla på någon. Nästa uppslag, sidan 29 och 30. Kul men inget märkvärdigt. Vi har en bild på Paul ifrån Destroyer-turnén i bakgrunden. Paul med röd rök runt sig. Eller rök och röd strålkastare runt sig. Men man ser tydligt att det är Destroyer-dräkten han har på sig. Så den är ju helt felplacerad. Vi har en bild på Gene live från, vad blir det? Academy of Music tror jag, 26 januari. Den har det här gula ljuset i alla fall. Det är någon av de första Academy of Music-spelningarna. Och sen har vi en fotosession, bild, Paul med banditmasken. Men det är hela bandet, röda bakgrunden 28 januari. Trevligt. Och till höger så har vi mer livebilder. Den här bilden från 76 fortsätter där liksom med röken. Sen har vi en bild på Paul från nyårsafton 73 med banditmasken. Vi har en bild på Paul och Ace från, kan vara nyårsafton också, kan även vara, nej det måste vara nyårsafton för det är banditmasken och det är stövlarna. Så det är Paul och Ace från nyårsafton 73. Längst upp har vi en rätt ovanlig bild som är från, den tror jag är 26 januari för jag får med det där han har den här fula lilla kjolbyxan på. Man ser inte det riktigt för röken. Kan vara nyårsafton också. Academy of Music är det i alla fall och det är banditmasken. Och sen har vi en liten svartvit bild på Gene som återigen är den här Dina Regini från Hotel Diplomat 13 juni. Det är liksom en outtake eller man ska säga från den andra som vi ser. Så här är fräcka bilder. Tyvärr så står det ju ingenting. Alltså det här är ju jag som sitter nu och liksom använder mig av min begränsade slutledningsförmåga att jag är okej, Paul och stövlarna, då brukar det vara nyårsafton och så vidare. Varför skrev de inte? Varför står det inte var alla bilderna är ifrån? Det kan störa mig lite. Det är en sak om man säger men här är ett uppslag med bilder ifrån Anaheim 76. Ja, men det är lugnt. Då behöver man inte skriva det på varje bild. Men när man nu tar en hög med bilder och blandar och ger, då kunde man väl ändå... Ska verkligen en person i Skåne behöva sitta och gå igenom det här då 25 år senare och berätta vad det är vi tittar på? Jag vet inte, kanske ska han det. Kanske borde han inte det. Kanske borde han göra något vettigare. Jag vet inte, det är frågor som vi aldrig kommer att få svar på. Sidan 30 och 31, Paul med banditmask, Paul med stjärna, röda bakgrunden, bilder från januari 74. Inget märkvärdigt, speciellt inte idag. Idag finns det ju säkert hundratals bilder från de här sessionerna ute i toppkvalitet. Men det är alltid kul att se Paul med banditen, det är alltid kul att fundera på vad som kunde varit. Och var väldigt tacksamma för att det blev stjärnan istället. Som sagt, sidan 33 och 34. Nu tycker jag ändå nu går det fort fram. Nu är vi ju dubbelt så långt som vi var när vi började. Och då har vi ändå bara pratat i 40 minuter. Här har vi Zoo World. En recension på första Kiss-plattan från The Music Megapaper. Zoo World med ett lejon. Okej, ja det är väl en Music Mega Paper. Trevlig outtake-bild faktiskt från första sessionen, första plattan-sessionen. Det är inte omslaget från skivan som är med, utan det är en annan bild från den sessionen. Det var lite roligt. Under det har vi en tidningsframsida, en tidning som heter Jukebox, som är från den 15 augusti något år, måste vara 74, för det kan inte vara 73. Och där är en bild på Kiss ifrån, ja det kan ju faktiskt vara 74 då, ja. Den kan vara senare också. Men en bild från 74, det är Gene live med den här junidräkten 74 med stora hornen och så. Så att absolut, vi tror på det. Men man får inte se hur det ser ut inuti, så man får bara se framsidan på den här tidningen. Högerdelen av uppslaget är en bild på Gene från Academy of Music 74 när han, som är omslag till en tidning som heter One Dollar från maj 1974. Den har jag aldrig sett i verkligheten, den tidningen, men en jävligt cool bild på Gene. Bakgrunden är också en bild på Gene från 74, och längst till höger har vi bara två stycken reklambilder eller såna reklamgrejer från tidningar. Capital Theory i Passaic, 26 april var det Climax Blues Band och 27 april var det Blue Oyster Cult och Kiss. Den spelningen, det är en sån man kunde hoppas var filmad eftersom de hade videokameror på Capital Theory i Passaic, men det har aldrig kommit någonting. Det har kommit lite annat, lite foto och sånt finns, men än så länge så har vi inga inspelningar därifrån. Borde dyka upp. Och längre ner så har vi också en reklam från en tidning, Kiss at Porchester Capital Theater, 1 juli 74. Ja, sen står det inte så mycket mer om dem. 35 och 36. Sidan 35 är en porträttbild på Bill O'Coin. Och nu, vi ska ju inte, vad ska man säga om, vi ska ju inte underskatta Bill O'Coins betydelse för att Kiss överhuvudtaget existerar. Det finns ju såklart en anledning att när Paul och Gene fick veta 2010 att Bill var döende, att de faktiskt släppte allt och åkte. Men det var väldigt sorgligt också att de missade honom med bara någon timme. Hans frånfälle. För oavsett allt, de sparkar honom 82 och det ena med det tredje. Paul och Gene, så pass smarta är de att de fattar att utan Bill O'Coin så hade deras liv sett betydligt annorlunda ut. Därför tycker jag det är väldigt snyggt. För medan de gärna bashar Ace och Peter och det ena med det tredje, så är det någon de har haft respekt för i alla år så är det Bill O'Coin. Han fick ju till och med vara med som gäst på några Kiss conventions och sitta då 95 när de skapade egna conventions och sitta som gäst och svara på frågor och sånt. Min kompis Sverre träffade honom på LA-konventet i juni 95. På högra uppslaget här, när vi då har Bill O'Coin till vänster, så har vi det roligaste, i bakgrunden har vi en handskriven text som vi alla vet är Strutter. Problemet är att Kiss eller någon har, när de har då kopierat upp detta och, eller layoutat boken, så har de dolt namnet på låten med en vit ruta. Helt obegripligt. Den tillhör alltså inte den handskrivna texten, för man ser att det är ett S och att det ska stå Strutter. Och efter det man inte ser så står det Stanley Simmons, och efter det kommer låttexten, I know a thing or two about her, I know she'd only make you cry. Men just Strutter, där har de täckt över med en blank ruta. Varför har de gjort det? Det vet vi inte. Vi kommer aldrig att få svar. Nåväl, det viktigaste på denna sidan, det är handskrivna anteckningar som Gene har skrivit, Notes for Guy. Guy, det var G-U-I. Det är bandets smeknamn på Bill O'Coin. Och där skriver Gene vad de förväntar sig av honom. Jag tror han har stavat fel. Har han det? För där står, det första meningen är Liaison Man should. Och så då Liaison Man ska då vara Bill O'Coin. Men borde inte det vara Liaison Man? L-I-A-I-S-O-N. Här står bara L-A-I-S-O-N. Liaison Man should. Ah, ja. goes ahead a week ahead of time, never meets the group, checks sound system. Aha, det här är nog inte till... Det här är inte för Bill och Coyne, utan det är att Kiss vill ju ha en som åkte till arenan dagar innan. Alltså som aldrig var tillsammans med bandet, utan som åkte i förhand till arenorna och kollade så allt var okej och så vidare. Så att när Kiss kom till Säffle så var han redan i Skellefteå och kollade nästa spelning. Check sound system, checks ads, radio, en logo. Det vill säga, kan loggan hänga eller kan den stå på golvet? Checks record stores, checks hall acoustics and size of stage. Goes over contract with promoter. Och sen så... under det har vi J.R. Smalling, does not crack whip, no shortcuts, sign must fly or on top of cases. All three cabs in back of Pete, get rid of bad jacks, must get sound check. There is no method of setup, why? No mention of flash pods or fire. Det här är väldigt knapphändiga anteckningar och vi kan inte förstå alla idag, men vi kan ju se att Gene är det som har skrivit detta, att han vill att det ska vara full kontroll redan 74 för Kiss när de kommer, att det ska vara koll på allting. Gibson Stromberg, PR, send extra sheets with logo for magazine use, put stickers in bio. Ja, ja. Det är lite roligt att vad de förväntade sig av Bill och Coyne, att han skulle styra upp. Och det gjorde han ju, och med besked. Om man läser Chris Lents bok så hans uppgift var ju väldigt sällan att åka med Kiss och... Framförallt han såg ju nästan aldrig några spelningar, för så fort första tonen slogs an då satt han med promotorn på ett kontor någonstans i arenan och räknade dollarsedlar. Väldigt, det tror man ju inte, man tror att det är rock'n'roll hela tiden och allting är alltid bara lugnt och alla får alltid betalt och så vidare. Men det är nästan precis tvärtom, det var väldigt mycket tjat för att få in sina pengar. Vissa promoters tyckte att jag har ju bara sålt 1000 biljetter här, det går in 8000 pers, jag vill inte ge er betalningen jag har lovat. Och så fick man nästan slåss om det liksom. Det tycker jag är väldigt intressant, att det kunde bli gå till handgripligheter. Det gör det för sällan idag, tycker jag. Vi tar ett uppslag till, sidan 36, 37-38 blir det, om man räknar riktigt rätt. Skitsnygg bild i bakgrunden som går över hela uppslaget, som är från Academy of Music 26 januari, för Paul har banditmasken och de här byxkjolen med paljetter som jag har pratat om tidigare och som jag aldrig tröttnar på att prata om. Sen har vi en bild på Sean Delaney, en tämligen omotiverad bild faktiskt. Alltså, de pratar lite om Sean Delaney i texten, men det är en, ja, de måste ju ha bättre bilder på honom än den. Men han visar upp sin tatuering i alla fall. Sean Delaney är en sån här människa också som... Jag har den högsta respekt för honom och för hur viktig han var för bandet. Men ju mer jag lär mig om honom, desto större rövhål verkar han ha varit. Faktiskt. Han verkar inte alls ha varit särskilt trevlig att ha att göra med. Men det var väl ett sätt också att överleva. Det här var, det får man ju inte glömma. Första åren var ju Kiss ett jävligt raunchy band. Alltså det var mycket... Det var inte Dynasty Kiss som åkte runt. Och det var framförallt inte Sweden Rock 2019 Kiss. Allsång på Skansen, Lotta på Liseberg Kiss. Utan det här var ju... När Kiss kom till stan så var det ju folk som blev genuint rädda och obehagliga till mods. För nu kommer de där jävlarna som bara ställer till jävelskap. Och det var ju lika mycket roddarna som det var bandet, kan man ju säga. Jag är glad att jag aldrig behövde jobba med J.R. Smalling och Mick Campese och dem för att överleva som förband och så vidare. När man är ett litet skitband, då behöver man jävlar i mig brösta upp sig liksom. Men just Sean Delaney verkar ha varit en sällsynt otrevlig person av intervjuer med andra människor i hans närhet och så att döma. Och han var ju också en av dem som åkte ut så det visslade om det efter... Den stora uppstädningen där. För det var en uppstädning 76 när de kickade hela originalrådargänget. Men Sean Delaney lyckades hanka kvar. Och gjorde ju Double Platinum och Gene soloplatta och Peter soloplatta och sånt. Men sen efter, vad var det, efter 79 något sånt så... Där hände ju någonting. För han är inte med i bandet. Inte med nära bandet efter 80 vad jag vet. Och efter 82 var även Bill och Coyne borta. Så då hade de ju effektivt jobbat bort i princip alla av de gamla. Denna som var kvar var ju Glickman Marx, gubbarna och så vidare. Sen har det med populariteten att göra också såklart. Nåväl, det var ett sidospår. Han var säkert jättesnäll. Eller som Chris Lent sa, aggressively gay. Om det nu har någon bäring på något. Högersidan av uppslaget så har vi tre bilder ifrån 75. Det är nog livebilder. Det ser faktiskt ut som de här fejkade livebilderna för Alive. Men jag tror att det inte är det. Jag tror det är livebilder faktiskt. Jag kan bara inte för mitt liv komma på vilken spelning det är. För det är inte 76. Samtidigt har Paul de där jävla fjädrarna på armarna, vilket tyder på att det är låtsas live. Ja, jag låter det vara osagt. Det är tre bilder från Black Diamond i alla fall. Och de är inkopplade. Jag ska bara säga som inkopplade. Svårt att se, men där går lite sladd. Ja, de är lite för ljusa för att det ska vara livebilder, men ja, ja. Spelar ingen roll. Det här är för att highlighta bland annat att det var Sean Delaney som fick Kiss och röra sig synkront. Det var han som gjorde Juice-rörelsen, det var han som gjorde Black Diamond, det här att Ace lägger sig på knäna och Paul och Gene spelar mot honom och så vidare. Det är hans rörelse. Det var han som sa att ni ska göra grejer även när det är solo och så vidare, så ska ni göra grejer som gör att folk tittar på er också. Så där. Det är, han var väldigt så visuell, väldigt smart på det. Otroligt duktig på många sätt. Nästa uppslag. En bild på Neil Bogart på sidan 39. Mannen som skapade Casablanca. Han gick bort 82 och det är synd, för det är en sån, där hade vi ju haft att prata om jag hade fått snacka med honom någon gång. Jag har försökt prata med hans före detta fru som heter Joyce Bogart, som också var en av Kiss managers i början. Men hon ville inte prata om den här tiden så mycket, tyvärr. Det var faktiskt, det är nu 10 år sedan jag försökte nu, det kanske är dags igen. Hon kanske också har ändrat sig. Ja. Högeruppslaget, fler bilder från röda bakgrunden-sessionen. Gene och Ace och Peter och så en stor bild på Paul med banditmasken igen. Ja. Lite överanvändande av de här bilderna kan du tycka det. Så roliga är de inte. Då finns det andra bilder som är fräsiga. Sista uppslaget för idag. Klassiskt nog blir det min ålder. Jag tänkte sidan 41-42 får bli det sista snacket idag innan jag måste packa vidare mina LP-skivor och annat som är roligt att lyfta. Här har vi lite snack och lite bilder från en outtake från första plattansessionen. Längst upp en svartvit bild där Gene faktiskt är väldigt lik den minen han har på skivan, men de andra tre ser lite knepiga ut. Paul ser väldigt ung ut. Och sen har vi tidningsomslag, det är häftigt. Sounds, som är den första gången tror jag som Kiss var med. Vi ska se. Ja, i alla fall Sounds var en stor populär tidning. Det här är utgåvan från 2 februari 74. Och där är då en liten recension på nyårsaftonsspelningen på Academy of Music. Så där är en livebild på Iggy Pop, en livebild på Teenage Lust och en stor bild på Gene ifrån nyårsafton 73. Det är lite häftigt. Jag har den tidningen faktiskt. Jag köpte den på eBay för många år sedan. Och det var stort för dem att få med på omslaget av Sounds. Nu har de gjort det lite roligt här, för det ser ut som att de är på hela framsidan. Man har klippt lite kan jag säga här i history. Egentligen så är det en liten ruta nere till höger där man ser de här tre bilderna, men ja. Det är det ju ingen som vet som inte köper tidningen, så att lite sött. Till höger så har vi en av grejerna jag har letat mest efter. Det fanns en tidning som heter Variety som fanns en sån här branschtidning med lite recensioner och så vidare. Och där var en kille som hette Gene Kirby som såg Kiss 73 och 74 och skrev recensioner. Och här har han skrivit en recension på nyårsafton. Och det hade varit coolt att ha de här recensionerna, för han gillar Kiss redan från början. Det står här, jag kan läsa det. så blir det roligt. Rock and roll, Rock and Glitter invaded the Academy of Music on Monday 31st with the hard-driving Blue Oyster Cult as strong headliner and Iggy and the Stooges, another Columbia disc act, as the most outrageous. Although only on for about 30 minutes, Kiss, the opening act, made a strong impression with ghoulish appearance, shattering clean sound and theatrics, including red dome lights and fire. The latter almost proved disastrous as the hair of bass guitarist lead vocalist Gene Simmons, weirdest in makeup, caught fire. A roadie quickly smothered it without a note being missed. Lead guitarist Ace Frehley, drummer Peter Criss, and rhythm guitarist Pat Stanley all were solid for the quartet, the first act signed by Neil Bogart's new Casablanca label. Teenage Lust and the Lustettes rocked okay. Iggy entered, clad only in pink tie-dyed trunks and black boots. He gyrated, insinuated and sang up a storm. Så på den här lilla spalten så är det 5 introduktionsrader, en lång grej om Kiss, en rad om Teenage Lust och 3 rader om Iggy and the Stooges. Inte ett ord om Blue Oyster Cult. Så kan det gå när haspen är på. De här recensionerna har varit coola avtag. Jag har aldrig sett de här Variety-tidningarna till salu någonstans. Jag har kollat eBay i alla år liksom, men det är samma med Village Voice, reklamerna för Coventry-giggen som var i Village Voice. Jag har köpt på mig en hög med Village Voice-tidningar genom åren, men aldrig fått tag i de där Kiss är med. Det är så jäkla surt. De är jäkligt häftiga att bläddra i ändå, för man vet att när man sitter med en Village Voice från maj 73, då har du en bit av den tiden i din hand. Att det var det här folk tittade på. Och den ena veckan så var det något band som spelade på The Coventry. Och den andra veckan så var det Kiss som spelade. Och ingen brydde sig nämnbart om något. Liksom. Det är rätt häftigt ändå. Men sen hade det varit coolt att äga den där tidningen. Som man vet att någon vilade ögonen. Bara, oj, Kiss på lördag. Vi får se om jag pallar. Jag har ju svärmor på middag först. Men jag kanske går dit sen. Och så vet man att det är Kiss 73. Det finns en magi i det som är helt oöverträffad. Sista bilden på sidan 42. Längst ner till höger. Nedanför den här konsertrecensionen som Gene Kirby skrev. Det är en bild på en av det, på byxor och jacka. Där står Kiss och så står det: "Our outfits would get so sweaty during the early shows that we had to hang them up through the night to dry. Or they would literally stand up by themselves." Ja. Det är sånt där. När man gör en bok för 2,500 kronor så behöver man inte hålla på med sånt. "We were the most outrageous band in the world." Alltså, de fansen köper inte denna boken som tycker, oh, det där är fräckt att läsa. Utan de fansen som köper denna boken, de hade mycket hellre sett en livebild till från 74. Och fått veta att 22 juni 74 i Atlanta så kollapsade Paul på grund av överansträngning och så vidare. Alltså något sånt. Inte någon jävla... vi svettade så mycket så vi fick torka våra byxor. Jag bara, okej, absolut. Skriv det då, för fan, skriv det. Nästa gång kommer vi fortsätta på sidan 43 och då blir det nyårsafton 73 för hela fatet. Men idag så tror jag faktiskt att vi får stänga boken. Jag måste packa ner den nämligen också, för den ska också följa med till nya lägenheten i Helsingborg. Vad ska vi mer prata om innan vi lägger på? Jag har faktiskt inte så mycket mer att säga idag. Jag kommer att ha en liten tävling antingen nästa gång eller nästa gång igen. För jag har hittat ett par roliga grejer som jag tänkte jag skulle vilja dela ut i en tävling. Och som ni kommer ihåg sist så fick ni ju skicka vykort. Det var väldigt roligt. Nu har jag lite sådär funderingar. Ska vi ha en teckningstävling? Eller vad kan man mer tänka sig? Vi kan ha en swish-tävling. Den som swishar högst summa vinner. Utan att veta vad vinsten är. Ja, nej, teckningstävling är väl nästan bättre. Det var roligt med vykort, det kanske blir en sån igen. Nåväl, men det är ingen tävling nu i alla fall, för jag har inte tid att ta emot någonting. Jag skulle vilja nämna här, jag vet inte hur många av er som följer Bruce Kulick, men jag har sett hans fru Lisa. Hon håller på med, hon är ju designer och lite sånt. Hon har gjort något jävla fräckt. Att hon har tagit den här klassiska postern, tror jag det är, från Asylum-tiden. Som var med i OK, bland annat när hon står backstage, alla fyra. så pimpar hon den bilden. Alltså det är ju en rätt glittrig bild, om man säger. De har rätt, det är verkligen pantertanter och glitterkostymer de har där. Och hon glittrar till det på riktigt. Det ser jäkligt roligt ut. Ni kan säkert gå in på Bruce Kulicks hemsida och titta. Det var där jag såg det. Och så pimpar hon dem och så kan man köpa dem. Liksom. Det var samma med Revenge. Har hon gjort något? Fast den har inte sett hur den ser ut. Men jag tyckte det var roligt värt att nämna, för jag blev fan sugen. Jag har ingen Asylum-plansch. Jag har varken någon konsertplansch eller någon... Ja, jag har väl någon okej-plansch, men de är ju vikta liksom. Men det ser så jäkla fräckt ut. Ni som bryr er, ni får fråga Bruce själva. Han pratar säkert gärna om det. Han pratar ju gärna om allt, den mannen. Jag har faktiskt preliminärbestämt ett nytt poddavsnitt med honom senare i år. Så hoppas vi att det blir av. Vad nu det skulle kunna handla om, det vet man aldrig. Kanske rocka upp en Kiss. De har ju ändå gjort grejer. Eller någonting annat. Nej, jag tror vi stoppar där. Jag tackar som sagt alla recensioner, alla ni som har varit inne och skrivit på Ginza och överallt. Alltså det är så sjukt, sjukt egokickande att läsa hur rolig ni tycker boken är. Det var en som skrev, det var den bästa kommentaren hittills. Det var en jävla rolig bok, när kommer nästa nummer? Oh, if only. Nästa nummer kommer, om den kommer så dröjer det många år, så don't hold your breath, men tack så mycket, det var en väldigt rolig kommentar. Jag hoppas att ni har en bra sommar. Jag hoppas att alla åker och tittar på Kiss någonstans som vill det, och jag hoppas att Ace kommer till Sverige snart, för nu honom skulle jag vilja se igen. Det var alldeles för länge sedan sist. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni har köpt boken. Om ni vill köpa den av mig, hör av er, så sätter jag upp er på en väntelista. Men annars så beställer ni den på internet. Eller så snackar ni med Carl. Han finns på internet han också. Och så tack för att ni luktar gott också. Nästa gång så kommer vi att vara i havet. God afton.